får vi stå upp tillsammans och höra dagens heliga evangelium som idag är hämtat ur Lukas evangeliets första kapitel, verserna 5-17, och ni hittar dem på sidan 723. På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Halleluja, 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 halleluja.
Varsågoda och sitt. Just nu så pågår ju fotbolls-EM som en del av er känner till i detalj. Ni följer allt. För andra så kan man inte bry sig mindre. Fotbolls-EM, vad är det att ägna sitt liv och sin tid åt? Jag vet att det är så. Men om man tänker så här, rent idrottspsykologiskt, så kan det vara intressant att fundera över vad är det som gör ett bra lag till just ett bra lag. Hur får en tränare egentligen till det? Och hur lockar hon fram det bästa i spelarna? En sak är säker. Om någonting positivt ska manifesteras på en fotbollsplan så behövs det laganda och det behövs ett tydligt vi. Det räcker alltså inte bara med stjärnor och stora egon som vill göra sin grej till varje pris. Det behövs också spelare som sätter laget före jaget, för att använda en otroligt sliten idrottsklyscha. Men, och idag så är det ju Johannes döparens dag. Och Johannes döparen förstod tidigt i sitt liv vilken roll på planen han skulle ha. Han skulle inte ta rollen som den lysande stjärnan, eller han skulle inte ge sig själv liksom den här, eller låta sitt eget ego ta för stor plats. Nej, han var snarare den som gav det viktiga understödet och möjliggjorde för den verkligt stora stjärnan att göra entré, nämligen Jesus Kristus. Men låt oss gå till texten. Det hela börjar ju med att Gud har en plan för Johannes liv långt innan han är född. Det finns en tanke. Gud har i sin vishet tänkt ut vilken position han ska ha på planet. På planen kanske. Och Gud bestämmer att han ska finnas med i initialskedet när Jesus gör entré på planen. Ett litet tidsfönster i historien, men med fullständigt avgörande betydelse. Och här är ju liksom Gud då, om man ska fortsätta pressa den här idrottsbilden. Han är ju tränaren, han är ju den som har överblicken på vad som händer på jorden. Och när vi kommer in i texten så, jag kommer inte prata så mycket kan jag säga om hela det här att Johannes gör tjänst inför Gud. Det är också en predikan, men jag kommer inte säga så mycket om det. Utan jag tar er med in i texten när Johannes döparens pappa då, som var präst, får möta ängeln. Och ängeln som kommer med ett förundligt budskap till honom. Och bakgrunden förstår vi av texten. Det är ju att Zacharias och hans hustru Elisabet, de lever ju med en livssorg som måste ha lagt sordin på deras liv. För de kan ju nämligen inte få barn. Och den teologiska klockan, ja det finns säkert en sån också. Jag tänkte den biologiska klockan. Ja, jag är ju lite för mycket pastor, ni hör ju det. Nej, men den biologiska klockan hade liksom tickat vidare. Med allt vad det innebär av sorg. Och på den tiden en skam och för att vara barnlös. Det var ju liksom ingen ursäktande, ingen terapeutisk tid om man säger så, som de levde i. Och bett till Gud hade de gjort, men det hade tydligen inte hjälpt. Och vi förstår av texten att Zacharias ändå inte har slutat att be. För ängeln säger ju till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Och så förflyter det lite tid. Och så blir Elisabet gravid till allas förundran. Och det är ju ett alldeles speciellt barn de väntar. Det är ju en slags mirakelbebis som kommer till jorden. Som kommer till jorden mot alla rimliga odds. Och den här berättelsen, påminner inte den lite grann om Maria som också möter en ängel och som mot alla odds ska föda ett barn med ett särskilt uppdrag och hon ska kalla honom Jesus. Det här är lite liknande berättelser. Två kvinnor med mirakelbebisar i magen. Dessutom möts de ju, de här två gravida kvinnorna, under en period där när Maria besöker Elisabet och stannar där ett tag. Men det är ju en helt annan text än idag. Jag tror faktiskt inte att Elisabet och Zacharias var så annorlunda än du och jag när vi får barn. Om vi får barn. Vi kopplar stora förväntningar till barnet vi ska få. Vi vill så mycket för våra barn. Och vi drömmer så mycket för våra barn. Och det är klart. Tänk er då att Elisabet blir gravid mot alla odds. Det är klart att hon vävde sina drömmar. Och hade sina bilder för sitt barns framtid. Många av oss är beredda att stötta våra barn i vårt. Och tott. Tänk bara på alla fotbollsföräldrar som outtröttligt kör till träningar och matcher och hejar fram sina barn och ställer upp på alla tänkbara sätt. Finns det någon här som känner igen sig? Som har varit fotbollsförälder? Ja, det är bara Carina Cederborg i hela kyrkan. Det kan inte vara så. Ja, det är bra. Och det är klart att man vill att det ska gå bra för ens barn. Både på planen och utanför. Och det känns ju extra bra om ens barn då råkar vara den stora stjärnan i laget. Den som gör alla mål eller vad det nu är. För Zacharias och Elisabet så är förutsättningarna annorlunda. Och det är så klart så vill du dem också att det ska gå bra för Johannes. Att han ska hitta ett jobb, ett levebröd. Att han ska få ett gott liv. Att han ska gifta sig. Och att han ska få barn. Det är klart att det är så. Men de kommer aldrig få uppleva det. På ett plan förstod de ju nog att det här var något annorlunda med Johannes. Men att det skulle bli så annorlunda, det är inte säkert att de riktigt hade klart för sig. Så det är klart att det klaschade säkert med deras naturliga önskan om hur man vill att ens barn och framtid ska se ut. Och vad gjorde det med dem som föräldrar när deras son tidigt sökte sig ut i öknen och undan från det vanliga livet för att söka Gud? Kanske var det så, man är inte säker på det, men det är mycket, mycket möjligt att Johannes tog intryck av Qumran-kommuniteten som levde ett avskilt och annorlunda liv ute i den karga öknen. Det är inte så omöjligt att han präglades av den undervisningen som fanns där. Och på det viset kan man ju tänka så här. Vad tänkte föräldrarna om det? Var de oroliga att han skulle radikaliseras och tappa bort sig själv? Han var ju ung och hängiven. Och gav uttryck för ett annorlunda liv. Det är inte lätt att förlora kontrollen över sina barn. Vi säger med vår mun. Ja, men de måste få ta sina egna beslut. Och de måste ju få gå sina egna vägar. Men ändå kan det vara svårt att i hjärtat släppa taget. Var det kanske så för Zacharias och för Elisabet? Vad tänkte de när Johannes liv tog en helt annan riktning? En radikal riktning i förhållande till alla jämnåriga som fanns runt omkring. När ängeln kom och visade sig för Zacharias den här dagen så fick han bara en skissartad beskrivning av vad Johannes liv skulle innehålla och vad hans uppgift var. Ängeln utelämnar och berättar ingenting om det där personliga priset som Johannes skulle komma att betala för sin efterföljelse. Nämligen också ett ihärdigt motstånd, fängelse och slutligen död. Men så vad är det då ängeln säger om Johannes som Zacharias och Elisabet behöver veta? Jo, att han ska bli stor inför Gud. Han ska fyllas av helig ande. Vända fädernas hjärtan till sina barn. Ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Och så kommer det. Alltihopa detta för ett enda syfte. Nämligen detta, så står det så här. Så att Herren får ett folk som är berett. Läser vi. Han skulle alltså förbereda människors hjärtan för Jesu ankomst. Och för att återvända till den här fotbollsbilden så har Johannes rollen av den som röjer väg. Som möjliggör och som spelar fram. Det var hans uppgift. Och jag tror det finns en djupgående och viktig undervisning i texterna om Johannes döparen, om vi lyssnar. En undervisning som kan vara till nytta för oss, för dig och mig, när vi behöver hitta vår plats i tillvaron, i världen. Johannes var ju ett, kan man väl säga, ett gott exempel på vad salt i världen. Det som Jesus pratar om. Det kunde man se i sättet som han lever i, alltså i hans livsstil. Men också i hur han säger obekväma men nödvändiga sanningar när det behövdes. Han var, som dagens tema antyder, den högstes profet. Alltså i någon mening ett slags språkrör för Guds intentioner. En slags spegling av Guds hjärta. Men vi ska ha klart för oss att undervisningen runt honom utmanar vårt behov att sätta oss själva i centrum. Det är därför jag säger att det är en lite, den här undervisningen, den är inte så lätt att ta till sig. Den utmanar nämligen den där dolda längtan vi kan ha. Att någon ska komma och sätta en krona på vårt huvud. Och ge oss en lång och härlig applåd för allting som vi gör. Johannes liv lär oss någonting annat. Så trots att folk ville upphöja honom, inte alla, men ville upphöja honom och göra honom till stjärnan i laget, så var han förankrad i sin egen ödmjukhet. Och det är egentligen därför som ängeln säger att han ska bli stor inför Gud. För att om vi läser den samlade nytestamentliga förkunnelsen så vet vi det. Den som vill vara stor ska bli liten. Alltså det finns en ödmjukhetens logik här på något sätt. Som finns i Nya testamentet. Men det är utifrån den här ödmjukheten som Johannes kunde utmana människor så att de lyssnade och ville vända om och öppna sitt hjärta för Jesus. Ibland tror jag kanske vi har tappat kunskapen om ödmjukhetens plats i allt som vi gör. Vad den skapar för någonting. Jag tycker jag blir trött på människor som går ut och säger sanningen. Men inte i kärlek och ödmjukhet. Utan med hård och metallisk ton. Det är inte Johannes väg. Den är något helt annat. Så om det nu är så viktigt med ödmjukhet. Vad är egentligen ödmjukhet för någonting? Det är, lyssna nu på några formuleringar som ni kan tugga på. Det är att inte luras och tro att jag är Gud i mitt liv. Och just det fattade Johannes. Och så kommer den här meningen som ni också får ta till er. Ödmjukhet är att ge Gud tillåtelse att vara Gud med det manöverutrymme han efterfrågar. Jag säger det en gång till. Ödmjukhet är att ge Gud tillåtelse att låta Gud vara Gud med det manöverutrymme han efterfrågar. Då blir det naturligt att mitt ego blir mindre och Gud får större plats. Det är den naturliga utvecklingen. och den naturliga mognadsprocessen i en människas liv. Om vi vill följa efter Johannes i alla fall. Ödmjukhet är också att inta sin rätta plats och inte söka sådant som inte är för mig. Inte springa på bollar som inte är för mig att springa på. Ibland tar det tid för oss för att förstå vilka vi är och vilka vi ska vara på planen. Men vi kommer aldrig till vår rätt med mindre än att vi gör upp med illusionsbilderna om oss själva. För de är förrädiska inre målbilder som har att göra mer med hur jag önskar att jag vore än hur jag verkligen djupast är. För Johannes är det ödmjukheten som gör att han håller sig fast vid sin uppgift, sitt uppdrag, och inte svajar ut i massa andra saker. Det är hans andliga roder som håller honom kvar i den riktning som Gud vill att han ska ha. Och vi får utmanas idag av Johannes döparens exempel och resa oss upp ur våra illusioner om oss själva och inta vår rätta plats på planen. Kanske med en daglig bön. Jag är inte säker på att du ber den. Den är inte så vanlig att be. Men kanske att du ska be den här bönen på daglig basis. Gud, lär mig vara liten inför dig idag. Och med båda fötterna i ödmjukhetens mylla så kan våra liv, våra röster, den kreativiteten som Gud har lagt ner i ditt liv, ditt intellekt, din förmåga att tänka, din empati, allt detta kan få bli profetiska tecken på att Kristus är nära. Att han inte är långt ifrån någon enda av oss. Och precis som Johannes döparen gjorde, får vi i varje situation, om vi vill och om vi vill kliva in i denna ödmjukhetens, på denna ödmjukhetens väg, så får vi röja väg för Kristus och vara den på planen som möjliggör för den riktigt stora stjärnan att lysa. Amen.